Välkommen tillbaka till Heja Framtiden, podden med mig, Christian von Essen. Jag är på Epicenter i Stockholm och det är Stockholm Impact Week. Och där sprang jag på Kristoffer Friberg. Välkommen till podden.
Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här idag och en väldigt speciell dag för oss idag. För att vi är här för att lansera en ny svensk digital systemteknik med väldigt stor möjlighet runt om i världen.
Precis, och vi pratar om ett bolag som heter XGEO. Berätta lite bakgrunden. Det kommer från ett annat bolag ursprungligen.
Yes, det stämmer. 2011 var jag med och skapade företaget Energiotech som under ett par år blev bland de mer framträdande i Sverige och internationellt inom nästa generations geotermiska energietablering. Vi såg vad man hade gjort tidigare på Island bland annat och Indonesien och Kenya, men vi förstod att det här måste göras mer effektivt så att vi kan också ha såna här anläggningar i Sverige. Vi var lite före vår tid, men när det väl lyfte så att säga hela projektet år 2019, då var vi redan i Kina. Och då fick vi ett uppdrag av en stor stad strax utanför Shanghai som heter Changshu, av deras stadsledning att bygga en första anläggning där i partnerskap med dem. I samband med det så blev vårt bolag uppköpt och sen har det tagit lite olika vägar framåt, kanske inte helt i tangentens riktning. Men det här lärde vi oss en massa av som vi drog nytta av några år senare när vi blev kontaktade av en grupp internationella forskare som kommer ifrån industrin inom olja och gas och som vet hur man förstår djupgeologin som förutsättningar för olika typer av exploateringar av naturresurser. Det kan vara energi, mineraler, metaller och så vidare och så vidare. Och idag har vi paketerat den här tekniken och uppfinningen som heter pulserade elektromagnetiska signaler. Det påminner lite grann om ett ekolod, hur en fiskare hittar fiskar i havet. Han skickar ut en signal, elektronisk signal, helt ofarlig för fiskarna, och som studsar tillbaka, det blir ett eko. Och man analyserar den här ekosignalen med hjälp av datateknik och visualisering, och så kan man se var fiskstimmen finns i världen, eller i havet. Vår teknik, den skickar ut en signal djupt, djupt ner i berget, 10 kilometer ner i berget, djupare än någon någonsin har tänkt sig att vara inom naturresursindustrin, vare sig vi pratar olja, gas eller kol eller geotermi eller vatten. Det finns ingen som är på de djupen idag. Men vi kan skicka en väldigt svag signal som studsar ner i berget och som avger en bild eller en signal som kan omvandlas till en bild, en tredimensionell bild som vi kan leverera tillsammans med en rapport. Så våran teknik är en digital teknik som kan jämföras med en smartphone med vilket man kan ta en vanlig stillbild, eller så kan man ta en sån här panoramabild, en bred bild. Och vi kan ta ungefär som panoramabilder ner i berggrunden och visualisera med extrem precision var det finns vatten, mineraler, metaller, geotermisk värme eller andra former av naturresurser, geologiskt bundna sådana. Och vi kan se genom havet, vi kan se ner under havsbottnen, ner till de här extrema djupen. Och det är en helt bärbar utrustning, den väger cirka 10 kilo. Man kan gå med den här utrustningen i naturen, man kan sitta i ett fordon, åka över en markyta och skanna av ungefär som man tar en panoramabild. Man kan flyga med det i en helikopter och nu integrerar vi det i drönare för att göra det ytterligare mer kostnadseffektivt. Så samlar vi in de här ekosignalerna, likt exemplet med ekolod. Så stoppar vi in det i en mjukvara som omvandlar de här signalerna till en tredimensionell bild. Och där kan vi se hur berggrunden ser ut med extrem precision. Det är som kirurgisk precision jämfört med vad som har använts tidigare.
Låter för bra för att vara sant.
Ja, det är ganska spännande och det är ju återigen ett exempel på vilken revolution vi kan vara med om när vi pratar om omställningen av samhället, när vi tar del av bland annat digital teknik. Vi ser ju det inom många andra områden, betalningsområdet, multimedia, sociala medier och så vidare och så vidare. Nu kommer det här till den gamla, konservativa, nästan fossila energiindustrin som än idag står med hacker och spett och hammare och hackar i bergen och försöker förstå vad som finns i bergen. Ett väldigt populärt sätt för övrigt idag är att göra provborrningar. och det är väldigt exakt, men det tar väldigt lång tid, det är väldigt dyrbart och det är ungefär som att sticka in en tandpetare i en tårta. Du får en väldigt exakt bild, exakt där du sticker in tandpetaren och plockar ut ett bergprov och analyserar ett laboratorium, men du vet absolut ingenting om hur det ser ut 50 cm vid sidan om hålet. Vi kan visualisera hela berget i enorma volymer och leverera det i form av tredimensionella bilder. Det är en fullständig revolution för hela den globala industrin inom mining, det vill säga gruvor, inom metallurgi som vi har väldigt stora industrier kring i Sverige. Och naturligtvis de nya industrierna, batterifabriker och alla andra som behöver litium och kobolt och nickel och koppar i gigantiska volymer för att klara av omställningen till exempelvis elfordon eller andra typer av rena transportlösningar. Det här är därmed en pusselbit i den totala omvandlingen till ett hållbart och balanserat samhälle eller ett viable society som man säger på engelska.
Hur kom du på den här idén då? Kommer det från det geotermiska arbetet tidigare?
Ja, det kommer ifrån kollegor till mig som är internationella experter inom geologi och inom geoteknik. Det vill säga som har jobbat med de här traditionella metoderna med provborrningar, seismiska mätningar och så vidare och så vidare. Och som vet hur rudimentärt det är i den traditionella olje, gas, energi och mineralindustrin. Och de har kunskapen om hur man har kunnat utveckla den här sensortekniken. Det är ju en digital elektronik, en bärbar utrustning tillsammans med den här programvaran. Så att kombinationen mina erfarenheter ifrån den globala geotermiindustrin och hur vi har utvecklat den i olika delar av världen tillsammans med deras kunskaper, bland annat ifrån olja- och gasindustrin. Vi kom ju bland annat parallellt fram för några år sedan fram till konklusionen att bland de bästa partners för att bygga geotermiska anläggningar runt om i världen, det är ju faktiskt olje- och gasindustrin. För det är de som har de ekonomiska möjligheterna, de geologiska kunskaperna och den tekniska utrustningen för att utföra de här anläggningarna. Idag är ju det här en företeelse som är nästan associerad med några få länder. Det är framförallt Island, Indonesien och Kenya. Men med den nya teknik som vi utvecklade här i Stockholm för några år sedan och även i Karlskoga på Alfred Nobel Science Park så kan vi göra det här överallt på jorden, rent industrialiserat. Mm.
Kan vi säga någonting om geotermisk energi också? Varför absolut. Är det så spännande?
Ja, min absoluta uppfattning är att nu de senaste månaderna här i Sverige och inför valet så har det varit väldigt mycket fokus kring energikrisen och vissa partier har lagt fram huvudlösningen på problemet som att vi måste bygga nya kärnkraftverk. Min uppfattning är att kärnkraft kan ha stora möjligheter men också stora utmaningar. Vi vet det väl sedan tidigare. Men min erfarenhet från att ha jobbat 15-20 år inom den här industrin för solenergi, vindenergi, geotermi och med kopplingar till nukleära industrin är att det finns ingen quick fix som löser den hela behovet och problematiken. Vi måste tillämpa många lösningar samtidigt. Det går inte att lösa problemet bara genom att bygga 5-6 kärnkraftverk i Sverige. För det första tar det 20 år och det är för stora risker associerat med avfallet från det. Men däremot så kan vi mycket väl tänka oss att underhålla våra befintliga anläggningar samtidigt som vi satsar på alla andra tänkbara energilösningar. Och där är ju geotermin rimligtvis en självklar kandidat i den portföljen. EU:s ledande energiorgan InnoEnergy nere i Bryssel och Eindhoven, de utnämnde när vi presenterade vår lösning geotermin som fjärde benet på stolen. Om du har sol och vind och vatten och geotermi, då kan du lösa hela energikartan. Men du måste ha samtliga fyra, därför att olika delar av världen har olika förutsättningar. Sverige har ju väldigt gott om vattenkraft. Vissa andra länder har ingen som helst vattenkraftsmöjlighet. Och vissa kustregioner har fantastiska möjligheter för vindenergi och offshore och liknande. Men det varierar från plats till plats. Geotermisk energi, det kan du etablera överallt på jordklotet. Alla städer på världen kan bli självförsörjande med geotermisk energi. Och kombinerar man det sen med solanläggningar och vind där det är möjligt och vattenkraft, ja, då har du en resilient portfolio, som man säger. En motståndskraftig portfölj av kombinerbara energilösningar. Det är framtiden mer än någonsin. Och där kan Sverige spela en avgörande roll att både skapa en exportindustri och att hjälpa andra länder och regioner att bli självförsörjande och bli det man pratar om cirkulära, skapa cirkulära ekonomier. Istället för att elda olja, kol och gas för att förpesta vårt jordklot.
Varför är kunskapsnivån kring geotermisk energi så låg då?
Ja, det har bland annat att göra med att geologin i Sverige är väsentligt annorlunda än den är på Island. Island är ju en vulkanö, enkelt uttryckt. Hela ön är karaktäriserad av en stor spricka i jordskorpan. Och det är ju där islänningarna lärde sig från tidig ålder, drygt 30 år tillbaka, att om de exploaterar geotermisk värme i de sprickzonerna, då kommer de åt väldigt höga temperaturer. Men det är inte realistiskt att göra exakt på det sättet här i Sverige. För i Sverige har vi en 300 miljoner år gammal granitberggrund som är väsentligt annorlunda än Island och Indonesien och Kenya och de här så kallade heta zonerna. Man pratar om Ring of Fire som är specifikt Indonesien bland annat. Men däremot, vi har utvecklat en teknik som inte behöver utgå från de här extremt höga temperaturerna. I Sverige har vi ju enormt behov av att värma upp våra bostäder och byggnader med fjärrvärme. Och det vet alla, fjärrvärme, det är varmt vatten. Det behöver inte ens vara vid kokningspunkten. Det räcker gott och väl med 60-gradigt vatten. Och det är hur lätt som helst att skapa fjärrvärme med geotermiska anläggningar. Så att många länder i världen, de associerar geotermisk energi bara enkom med elektrisk generering. Det är en av flera olika slutprodukter. Men vår huvudleverans som vi alltid har sett när vi ska bygga det här i Sverige, det är fjärrvärme och fjärrkyla. Och sen kan man använda en del av energin, överskottet, till att göra el av. Därför att ett stort problem är om vi använder direktverkande el i våra bostäder, som vi gör allt för mycket i Sverige, så är det väldigt energiineffektivt. Det vet alla som jobbar med byggnation och energieffektivisering. Det är mycket effektivare att jobba med lågtempererad värme som finns tillgänglig dygnets alla dagar, dygnets alla timmar, oberoende av väder och vind.
Så om vi går tillbaka till XGEO, det här skanningsverktyget. Hur ser er plan ut nu då? Hur ska ni rulla ut det här till världens industrier?
Nu är vår plan att efter färdigställd forskning och utveckling de senaste åren, och vi har genomfört 12 internationella pilotprojekt där teknologin har testats och verifierats i olika geologiska miljöer. Allt det här är nu färdigt och nu är vi igång för att bygga en kommersiell bana ut i världen. Vi vill samarbeta med regeringar, myndigheter, industriella företag, tillgängliggöra den här digitala skalbara tekniken för att göra projekten att komma åt naturfyndigheter på ett effektivare sätt och ett mer hållbart sätt. Så att det är extremt skalbart det vi talar om idag jämfört med att till exempel bygga geotermiska anläggningar som tar många, många år att färdigställa. Det här är snabbt, skalbart och det är helt icke-invasivt i miljön. Det är som att ta en bild med en kamera.
Samtidigt känns det som att mer ondskefulla intressen skulle gärna lägga beslag på det här och tokutvinna på platser där man kanske inte borde göra det.
Det naturligtvis ligger mycket i det. All teknik kan användas på olika sätt. Den som kan mycket om energiteknik och exploatering förstår ju att vår teknik kan till exempel användas för att leta olja och gas. Nu är vi inte advokater för fossilindustrin, utan vi främjar ju framförallt den rena industrisektorn. Men teknik kan användas på olika sätt. Och min uppfattning är att det är upp till regeringar och myndigheter att skapa regelverk, stimulerande och kontrollerande regelverk som styr hur vi använder tekniken. Självfallet så ska man inte överexploatera naturfyndigheter där de finns. Men det är samtidigt en sanning att om vi inte har de här naturresurserna, då kommer vi aldrig klara av omställningen till ett mer hållbart samhälle. För att vi är så beroende, vi kan inte bygga elbilar om vi inte har de här mineralerna. Vi kan inte bygga våra smartphones och datorer och platt-tv-apparater om vi inte har de här metallerna och mineralerna. Så det är liksom kärnbasråvaror i vårt samhälle. Utmaningen och möjligheten som vi ser, det är snarare att möjliggöra den här exploateringen på ett hållbart och seriöst sätt. utan att för den skull skapa stora oåterkalleliga skador i naturen, så som man gjorde förr i tiden när man grävde stora hål, så kallad open pit mining, där man lämnar stora sår efter sig i naturen. Istället är vi inspirerade av bland annat LKABs världsuppfinningar med hur man bygger schakt i berget med kirurgisk precision och sen återfyller dem för att inte skapa oåterkalleliga sår i naturen.
Mm. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Ja, det är ju som vi har diskuterat idag på Stockholm Impact Growth, att vi måste gå från ord till handling. Idag har det talats mycket om impact investment, alltså att få utfall och effekt av investeringarna. Och det är ju det alla investerare söker. De jobbar med traditionella finansiella nyckeltal och liknande. Men till syvende och sist så kommer omställningen kräva en satsning. Någon måste våga gå före och visa vägen. Omställningen kommer inte ske gratis här i världen. Det kommer kosta stora belopp. Men det är också avgörande för vår existens här på jordklotet. Dessutom är det så att vi i Sverige, ett litet teknologiskt avancerat land med exceptionella förutsättningar och möjligheter, kan bygga enorma exportframgångar och verksamheter kring det här. Vi kan hjälpa andra länder, göra det inom ramen för partnerskap och kommersiella modeller. Och gör inte vi det så kommer någon annan göra det, förmodligen med mindre hållbara och mindre effektiva metoder.
Bra, tack snälla Kristoffer Friberg från XGO för att du kom till Heja Framtiden.
Tack så mycket, tack så mycket.
Det är alltså xgeo.se, kan man läsa mer om den här innovationen och se hur man kan nyttja den kanske för framtida ändamål. Vi sänder det här från Epicenter, Stockholm Impact Week, hejaframtiden.se, hittar all information om podden. Vi hörs nästa gång med något annat. Tack för att du lyssnade.